En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Hon var ju absolut inte där på grund av sina sportsliga meriter. Hon är liksom rankad så här 500 bland amerikanska juniorer. Någon kanske snuvades på en plats på grund av henne.
26-åriga Lynn Grant vann den årliga LPGA-tävlingen Vi Annika. Tävlingen spelas i Tampa, Florida och är grundad av vår svenska superstjärna Annika Sörenstam. Men årets upplaga har fått lite extra mycket uppmärksamhet och det är inte på grund av Grants seger utan på grund av 18-åriga Kai Trump. Hon är barnbarn till president Donald Trump och hon fick trots sin låga ranking en inbjudan att tävla och gjorde därmed sin efterlängtade LPGA-debut. En debut som tyvärr slutade med en sista placering. Vi pratar med Sportbladets Andreas Scheck som varit på plats i Florida. Hur bra kan Lynn Grant bli? Vad har The Annika-touren fått för rykte efter den här veckan? Och borde Kai Trump ha fått en inbjudan överhuvudtaget? Mitt namn är Maja Andersson och det här är Sportbladet Daily. Lynn Grant vinner alltså Vi Annika. Andreas Scheck, såg du den komma?
Nej, det gjorde jag verkligen inte. Det måste jag villigt erkänna. Lynn har haft en ganska svag säsong på det stora hela. Hon har missat fler kvalgränser än vad hon har topp 10 placeringar den här säsongen. Och varit långt ifrån liksom toppformad. Så att, det här kom lite grann som en blixt från klar himmel måste jag tillstå.
Men i vilken form är Lynn just nu då, med tanke på att hon ändå lyckades kamma hem det här?
Ja, just den här veckan var hon i kalasform och det är väl lite det som är speciellt med golf, att det kan gå upp och ner och det kan komma liksom, man hittar sitt spel när man minst anar det och den här banan passade hennes spel ganska bra, den är rätt snäll från 10 och det är liksom en ballstrikers course och Lynn är ju en av världens bästa spelare med hjärnen och det var verkligen en sån vecka där allting klaffade från början till slut. Hon hade ju total kontroll på det här hela vägen in i mål.
Men det här är ju då som jag förstår det hennes andra LPGA-titel och vinstpengen i det här sammanhanget var alltså 4,6 miljoner svenska kronor då. Vad är den här vinsten för kliv för henne? I vilken riktning har hon liksom tagit ett kliv efter att hon fick vinna då, The Annika?
Ja, det här är hennes i särklass största titel som hon har vunnit. Hon har vunnit en handfull tävlingar på Europatouren, men LPGA-touren, alltså USAs tour, den är ju på en helt egen nivå, framförallt när det kommer till de sidan. Det är ju där alla världens bästa spelare håller till och det är mycket större prispengar och sen vi pratar ganska mycket om prispengar framförallt inom damgolfen, men det gör vi av en anledning och det är därför att hela deras rankingsystem baseras på prispengarna. Men det är en stor tävling, det är säsongens näst sista innan den stora tourfinalen. Det är fjärde största prispotten för säsongen utöver majors. 14 av de 25 bästa spelarna i världen var med. Så att det var liksom mycket större än så här blir det ju inte. Förutom om man då går och vinner majors eller en tourfinal. Men jättestort att vinna den här tävlingen.
Hon kritiserade ju ett gäng spelare för fusk under tävlingen på grund av långsamt spel. Överdriver hon här, eller vad tror du? Har hon rätt i sak?
Nej, det är lite kul, för det känns som varje gång jag intervjuar Lynn så tar vi upp det här med långsamt spel. Och det har ju varit en jättesnackis på LPGA-touren i många år. Och det är många som är förespråkade för att de borde ta sig själva i örat och skärpa till sig. Lynn Grant är en av dem. Nelly Korda, just nu världs två, men var världs etta i över ett år och en av torens största affischnamn utåt. De tar ju upp det här hela tiden, att de hatar när det går långsamt.
Mm.
Och nu ska man passa sig för att liksom dra alla över en kam, men det är många asiatiskor och framförallt koreanskor som är väldigt, väldigt långsamma där ute på banan. Och jag menar, spelar man golf själv, då vet man att det ska inte behöva ta mycket mer än 4 timmar att gå 18 hål.
Mm.
Men ibland tar det liksom 5,5, närmare 6 timmar för spelarna på LPGA-touren och spela ett varv. Och det är liksom på tok för mycket. Och det finns ju regler kring det här. När du står över bollen och är redo att slå, då har du 40 sekunder på dig. Punkt slut. Och ändå så följer man inte reglerna. Och det är ju det Lin Grant menar på är fusk då. Och det tycker jag att hon har rätt i sak. Men problemet är att domare och sånt har ju inte... De har liksom inte vidtagit åtgärder mot de som har systematiskt fuskat. Och sen implementerades det nya regler i våras. Där man då har infört både pliktslag och ett bötessystem.
Okay.
Och vissa av de här långsamma spelarna har ju samlat på sig stora, stora summor böter. Men det verkar ju inte bekomma dem speciellt mycket. För då snackar vi om liksom så här några $100,000. Vilket är extremt mycket för oss vanliga dödliga. Men de här tjejerna tjänar ju väldigt mycket pengar på sin idrott. Så att det är liksom en bråkdel av vad de drar in på en säsong. Och det är fortfarande ett problem. Vissa skiter i det helt enkelt. Och motargumentet mot det här är ju att det är liksom... Det är så mycket som står på spel för dem. Det är deras yrken. Och står de över en viktig putt som handlar om liksom 4-5 placeringar och liksom jättestor skillnad i prispengar, ja, då är det klart att de vill läsa den putten från alla vinklar. Då kanske det får lov att ta 1,5 minut för dem att gå runt där och ta ut rätt linje. Men när det liksom sker systematiskt och det är liksom inför varenda slag. Jag menar, spelar du i tre boll med två andra och det är deras tur att slå först, ja, då ska du ju se till så att du själv är redo när det väl är din tur. Liksom, gå fram till din boll och snacka ihop det med din caddy, gör ditt klubbval, se till att vara redo när det väl är din tur. Men så ser det ju inte ut. Vissa av dem verkar ju bara leva i en helt annan värld. Liksom. Och jag personligen är också sjukt irriterad på att det går så långsamt. Det är inget bra för publiken och tv-tittarna heller när det tar sån extrem tid. Det är inte så kul att titta på. Det är som att kolla på när målarfärg torkar. Liksom.
Men tycker du att det är mer vanligt bland damerna än vad det är bland herrarna?
Ja, tyvärr. Det måste jag säga. Rent generellt är det ju så. Och som sagt, inte för att vara sån, men det är mycket asiatiskor som är orsaken till det här problemet. Och det är ju, alltså LPGA-touren har ju tagit till med hårdhandskarna nu, men man vill ju se att samma sak händer på liksom Koreas tour och Japan-touren, för att det är där de fostras och lär sig och sen tar de steget därifrån till LPGA-touren. Men de är ju, skulle behöva liksom läxas upp tidigare i karriären då. Och sen ska man säga, det händer absolut på PGA-touren också, alltså herrarnas tour. Men jag tycker att det går generellt lite snabbare där.
Men jag tänker att vi ska landa lite grann i The Annika, grundad av Annika Sörenstam. Och som jag förstår det så, hon är väl ändå väldigt närvarande och delaktig under de här dagarna?
Ja, absolut. Och det får mig igen att hon är extremt engagerad inom golfen fortfarande. Vilket hon absolut inte har behövt vara. Liksom. Jag menar, hon är den största spelaren genom alla tider på damsidan och liksom vunnit 10 majors. Och hon har ju gjort sig förtjänt av att bara luta sig tillbaka och känna sig klar. Liksom. Men hon tar ett jättestort ansvar som ambassadör för den här sporten och har sin Annika Foundation för unga flickor och är extremt involverad, inte bara i den här tävlingen som hon själv arrangerar utan i stort i damgolfen. Så att, det ska man verkligen ha cred för.
Den har ju varit rätt omtalad inför tävlingen här och det har ju varit framförallt på grund av 18-åriga golfaren Kai Trump, alltså barnbarn till Donald Trump. Hon debuterade ju i The Annika, men det har varit en massa uppståndelse runt omkring det här. Varför blev det en grej från första början?
Ja, men det blev ju en grej därför att många tyckte att det här var ju liksom, hon var ju absolut inte där på på grund av sina sportsliga meriter. Hon är liksom rankad så här 500 bland amerikanska juniorer. Mm. Så hon var inte i närheten av att kvala in här. Och LPGA-touren försöker göra lite olika saker för att höja intresset. En grej man gjorde just den här veckan var att ta in basketstjärnan Caitlin Clark som var med och spelade den här Pro-Amen på onsdagen. Och det var ju väldigt lyckat. Det sändes liksom i tv och det brukar de ju inte göra, visa Pro-Ams i tv då. Mm. Och det var väldigt mycket folk på plats och följde henne. Och det var ju liksom, ja, det kan man göra. Samarbeta över gränserna så med andra idrotter. Och det tycker jag var ett lyckat drag. Just att ta dit Kai Trump. Lite mer tveksam till det. Hon har ju liksom miljontals följare på Instagram och TikTok. Så att det är klart att hon gjorde så att det blev en större hype kring tävlingen. Men rent sportsligt så kan man ju verkligen ifrågasätta det valet. Därför att det här är liksom, som jag sa, veckan innan den stora tourfinalen. Det är vissa spelare som fortfarande försöker kvala in till den. Någon kanske snuvades på en plats på grund av henne. Men ja, det var ju tre, de hade sådana sponsor invites då till den här tävlingen. Tre stycken. Annika Sörestam valde en annan spelare från Nederländerna. En ung up-and-coming spelare. Och det gjorde även storsponsorn Gainbridge. Tog in en amatör som man tror kan bli jättebra på sikt. Sen var det ägarna av klubben då, Doyle-familjen, som bjöd in Kai Trump. Och då kan man ju fråga sig om det handlar om liksom tjänster och gentjänster. Och om det var ett politiskt beslut. Hon kom ju hit på grund av sitt efternamn. Det är ju, det behöver man inte sticka under stol med.
Tror du att Annika har fått vara med och bestämma om Kai Trump skulle vara med eller inte? Alltså för jag, som jag har förstått det, så har hon en ganska speciell relation till alltså både Donald Trump men också Kai nu då här.
Ja, alltså så här, om Annika, det är mycket möjligt att hon hade haft ett veto och kunnat sätta ner foten och sagt nej, henne ska vi inte ha med. Och det är hennes tävling så hon har väl sista ordet. Men hon verkade ju verkligen inte ha något emot att Kai Trump skulle få vara här. Och som sagt, det bidrog ju till en större hype kring turneringen och fler tittarsiffror och sånt på. Så jag tror att från deras sida, alltså arrangörs sidan, så ser man bara det här som något positivt. Och ja, Annika och Donald Trump, alltså de har ju någon slags personlig relation. De har ju spelat golf tillsammans många gånger. Och Donald Trump, det säger vad man vill om honom som president och människa. Men just för damgolfen så har han gjort väldigt mycket genom åren.
Ja, han
de har
det.
Spelat sina, ja gud ja, han har ju varit jätteinvolverad och skjutit till massa pengar. De har spelat många liksom tourfinalerna har de ju haft på hans bana här i Florida i många år. Och ja, de har spelat många tävlingar på hans bana.
Men det gick ju inte jättebra för Kai. Hon slutade sist i hela tävlingen och det verkar ju på något sätt som att ja, det blev lite vatten över huvudet på något sätt. Alltså att man, jag fattar ju att det är svårt att komma in som 18-åring och känna sig redo att tävla i en sån här stor tävling. Men jag vet inte, lite väl tidigt kanske, eller vad tycker du?
Ja, alltså grejen var att det var ingen som förväntade sig att hon skulle komma hit och liksom ja, vara ens i närheten av att kunna mäta sig med de allra bästa spelarna i världen.
Nej.
Så att det var ingen chock att hon kom tvärsist. Och sen den första dagen på torsdagen så var hon ju väldigt nervös och det märktes. Och då gick hon ju runt på 13 av par på det varvet. Mm. Sen tycker jag ändå dag två gick runt på 75 slag, 5 över par för dagen. Alltså det får man ändå säga är ganska bra gjort i det här liksom sammanhanget. Men nej, det var väl ganska väntat att hon hade det tufft och kom sist. Och sen som sagt, det har ju blivit en diskussion i efterhand om det var rätt eller fel. Beror på vem du frågar. Jag personligen förstår båda sidorna, men jag lutar nog mer åt att det trots allt var bra för turneringen och damgolfen. Just för att det gjorde att det blev extra mycket intresse och det var liksom så här mycket tittarsiffror hade de aldrig haft om inte hon var där. Ja. Och det är det de behöver. De behöver få uppmärksamhet.
Och det här är ju en väldigt ny tävling ändå. Startade 2020 och efter den här veckan, i och med att det har varit mycket rubriker och runt omkring, ja, men framförallt då Kai Trump. Har tävlingens status förändrats någonting, tror du, efter den här svängen?
Ja, det tror jag. Och då till det positiva. Inte bara på grund av Kai Trump, utan även det här med Caitlin Clark och hela Pro-Am-apparaten som var inför. Mm. Och ja, överlag så var det en liksom lyckad vecka. Det är en bra golfbana, en liksom trevlig anläggning. Det var ett väldigt bra startfält. Ofta så ser vi det att det inte är alla som vill spela de här sista tävlingarna för säsongen. Men i och med att den ligger som den ligger i veckan innan den stora tourfinalen, så kom i stort sett alla de bästa spelarna hit och spelade. Och ja, lite färgad med svenska glasögon sett, så var det ju kul att vi fick en svensk vinnare i Annikas tävling också.
Ja, ja, såklart. Men okej, avslutningsvis då. Tror du att vi kommer att se Kai Trump i The Annika ett annat år, men såklart då inte som sponsorinbjudan?
Svårt att säga. Jag tror väl kanske att hon inte riktigt har vad som krävs för att bli en spelare på LPGA-touren. Det finns ju väldigt, väldigt många andra amatörer som är klart bättre än vad hon är just nu i den åldern. Men vem vet?
Vi får väl se vad som egentligen händer med Kai Trump i framtiden. Hon är 18 år och hon har ju hela golflivet framför sig, om man kan säga så. I alla fall jätteroligt med Lin Grant. Vi säger grattis till det. Och så säger jag tack så jättemycket, Andreas Käck.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.